där på ingång, men det är för få som kommer. En del är oroliga i branschen helt enkelt att det kan ta slut, och det kommer vi se om 2-3 veckor.
Och vilka effekter skulle det få?
Ja, det har ju naturligtvis stora effekter, och vi drar ju paralleller och minns fortfarande halvledarkrisen under pandemiåren, och det tar ju stopp, och det stoppar man produktion så har det enorma påverkningar på ekonomin.
Det finns en nervositet inom bilindustrin för att sällsynta jordartsmetaller ska bli nästa globala kris inom leveranskedjan som orsakar stillastående fabriker. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters, och i en intervju med nyhetsbyrån så säger vd:n för en tysk magnettillverkare att hela bilindustrin är i full panik och att företaget har översvämmats utav samtal de senaste veckorna där bilföretag letar efter nya sätt att få tag på de viktiga magneterna som är en bristvara på grund av de kinesiska exportreglerna. Den europeiska branschorganisationen Klepa uppger att det är flera fabriker hos leverantörer som redan har stoppats.
Vi får inte de signalerna i Sverige, men vi hör också från vissa håll i Europa att det är stopp i produktionen.
Peter Bryntesson på FKG summerar läget som osäkert.
Ja, det är väl det enda man är säker i nuläget. Det är osäkert på allting i stort sett. Och det kan ju hända vad som helst, och förutsättningarna ändras dag efter dag i stort sett.
Reporter Viktor Jensen. Mer ekonomi än titt på börserna då. I Stockholm så stängde den idag oförändrat. London har backat med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ner 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 0,1% och Nasdaq står på plus 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,61 kronor och en euro handlas för 10,96. Så till en riktig radioklassiker.
Radioteatern ger Tordyven flyger i skymningen i regi av Kai Pollack.
Alltså där lät 1976 när Maria Gripe och Kai Pollacks radioföljetong Tordyven flyger i skymningen sändes första gången i Sveriges Radio. Men frågan är nu hur författaren Maria Gripe egentligen hade ställt sig till att det nu blir en tv-serie också. Kulturnytts Carmen Dixon som är med oss nu, du vet mer om det här.
Ja, vi fick kontakt med ett långvarigt Gripe-fan genom våra sociala medier. Hon heter Lisa Kviberg. Idag är hon historiker och arkivarie, men 1990 brevväxlade hon med Maria Gripe och frågade då just om den här berättelsen inte skulle filmatiseras.
Jag var ju 13-14 år då och läste hennes böcker och skrev på brev till henne. Och bland annat frågade då om Tordyven skulle bli film eller tv-serie. Och jag fick ett svar. De berättade att det hade varit aktuellt ett par gånger att lyfta den frågan. Men att hon inte ville det helt enkelt.
Lisa Kviberg säger det, och ni har fått se de här breven. Varför ville inte Maria Gripe då att det skulle filmas?
I den här berättelsen händer det mystiska saker. Den handlar om tre ungdomar som hör mystiska viskningar på ett kassettband. Och så hittar de gamla brev där det står att det ska finnas en egyptisk staty i deras lilla samhälle. Och det där trodde författaren helt enkelt inte skulle funka lika bra i rörlig bild som i radio.
Hon tyckte att det skulle kunna bli en biljakt på egyptiska statyer när boken egentligen innehåller så mycket annat. Det är ju i stort en ljudupplevelse med de här viskningarna och så.
Vad tänkte du när du fick det svaret?
Jag blev lite besviken. Jag var 13-14 år och ville ha henne i alla medier och form.
TV-serien har premiär i juli på SVT och den har gjorts med tillstånd av bland annat Maria Gripes dotter, författaren Camilla Gripe. Vad säger hon?
Ja, vi har varit i kontakt med henne och hon säger att hon inte känner till det här brevet och egentligen inte har vetat hur hennes mamma ställde sig till tanken på en filmatisering. Men att hon personligen ser fram emot att se slutresultatet, alltså själva serien.
Tack Carmen Dixon, Kulturnytt. Nu över till Radiosporten med Per Karl.
Och sporten börjar med en dom.
De två åskådare som gjorde nazihälsningar under en Malmö FF-match tidigare i år döms nu för hets mot folkgrupp. Det var i början av mars när Malmö FF tog emot Västerås SK på hemmaplan i Svenska Kuppen som männen, båda i 20-årsåldern, höjde sina armar i nazihälsningar när Malmö FF gjorde mål. Det hela uppmärksammades inte bara av polisen utan också av flera MFF-supportrar som konfronterade männen som då fick lämna läktaren. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Reporter Sofie Dahlstedt, P4 Malmö. Svenska fotbollförbundet bryter samarbetet med agenten Rune Hauge. Hauge har sålt tv-rättigheter åt fotbollförbundet i nästan 30 år, men nu väljer man att bryta samarbetet med norrmannen. Vem som fortsättningsvis kommer att sälja rättigheter åt Svenska fotbollförbundet, det är inte klart. Detta säger fotbollförbundets nya ordförande Simon Åström i Olof Lunds podcast.
Och vi tackar Radiosporten och Per Karl för den korta sportuppdateringen. Då har det blivit dags för oss att se på väderprognosen för imorgon. Det börjar på flera håll med en del sol, men under dagen sen så tätnar molnen från sydväst och det följs efterhand av regn. I delar av mellersta Norrland fortsatt en hel del sol på dagen, men längst i norr där är det skurar som rör sig norrut. Temperatur imorgon, ja, det är allmänt mellan 10 och 15 grader. Det avslutar Ekos nyheter som producerades av Emil Östman. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Kärnvapenfrågan runt Kina, det rör på sig.
Är det debatten i Sydkorea som du tänker på då, eller?
Ja, och i Japan.
Ja, och i Kina också, som redan har kärnvapen. Och där är det ju en dramatisk utveckling på gång.
Kinas kärnvapen rapporteras bli allt fler. Frågan är högaktuell i Sydkorea och även på agendan i Japan. Lägg där till Ryssland och Nordkorea. Står vi inför ett kärnvapenrace i Kinas närområde? Och vilka blir konsekvenserna för omvärlden i sådana fall? Det här är radiokorrespondenterna Kina. Jag heter Björn Djurberg. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Tungt ämne idag, eller?
Ja, kärnvapen är ju kanske med fog de dödligaste vapnen vi har. Så en förändring i hur många kärnvapen som finns och vem som har tillgång till dem blir dramatisk.
Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är i Sydkorea där just kärnvapen har varit en valfråga i valet som ju avgjordes nyligen. Varför då?
Jo, men för att en av de två toppkandidaterna till presidentposten har öppnat för att Sydkorea ska skaffa egna kärnvapen. Det är ju en gammal diskussion, men den har ju kommit upp till ytan igen här i landet. Och det beror ju förstås dels på ökat hot från Nordkorea, men också på att det sitter en ny herre i Vita huset, Donald Trump. Och det här världsläget där frågan är liksom, vem kan ens lita på någon just nu?
Och de kinesiska kärnvapnen också.
Och de kinesiska kärnvapnen, givetvis.
Det finns ju opinionsundersökningar som visar på att en stor majoritet i Sydkorea, Moa, vill ha egna kärnvapen, eller hur?
Ja, undersökning på undersökning visar ju att det är fler än 70% av vanligt folk som stöttar att Sydkorea ska skaffa egna kärnvapen. Och det tyder ju på att det liksom inte bara är ett politiskt läger som har den här åsikten, utan att det är över det politiska spektrat. Frågan har aktualiserats här nu på nytt och jag märker det när jag pratar med folk att när jag ställer frågan om det här, att man får liksom en känsla av att det skulle kunna vara något som de hade suttit och liksom diskuterat vid frukostbordet, för de har tankar om det.
Mm, ja, du har ju frågat en del.
Ja, 일단은 저희가 한국은 이제 다 국방의 의무를 지어야 되잖아요. 그래서 군대를 다 다녀온 사람들이기도 하고 저희도. 그래서
ja, det här är en kille som jag träffade senast jag var här tidigare i våras. En kille i 30-årsåldern. Han är förespråkare för att Sydkorea skaffar egna kärnvapen. Och han säger i det här klippet att han tror att det skulle göra Sydkorea starkare i förhållande till Nordkorea. Och han var med sin kompis också, som vi inte hör nu. Men han var inne på att han var liksom ännu starkare för kärnvapen. Men att de inte ska användas då förstås. Men han hade liksom en teori om att om inte bara stora länder utan också mindre länder då, som Sydkorea till exempel, skaffar kärnvapen, så skulle det avskräcka så pass mycket att det skulle, ja, minska risken för ett stor krig egentligen. Och sen så har vi en man i 60-årsåldern som jag pratade med när jag var på ett valmöte nyligen.
핵무기를 가져야 된다는 생각은 안 하고 있습니다. 핵무기를 굳이 뭐 우리가 그 핵을 보유할 정도로 뭐 중요하지 않다고 저는 생각하고 있거든요.
확실하게 저는 위협이 될 수 있을 것 같아요. 약간 조금 다른 생각인데 중국이 결론적으로 핵을 가지게 된다라고 하는 건 대만
쪽에 위협이 också som du pratade med. Man hör ju valvakan där i bakgrunden.
Ja, men precis. Och de här två, i och med att de är på den här valvakan som är Demokratiska partiets valvaka, alltså de som är mer partiet som är mer åt vänster så att säga, om mitten, så kan man säga att båda de här två företräder en idé om att man inte ska ha kärnvapen. Men mannen som pratar först, han är verkligen emot det. Och han pratar om att man behöver ha en fredlig dialog och att det bara är farligt med kärnvapen. Och den här kvinnan då, som är i 40-årsåldern, hon ligger lite grann emellan där. Hon säger att om Kina bygger ut sin kärnvapenarsenal, som ju Kina gör nu, så kan det vara ett hot mot Sydkorea. Och hon tänker framförallt på risken för en stor konflikt i regionen som börjar med en invasion av Taiwan. Och hon säger att Sydkorea måste se det här långsiktigt. Men USAs kärnvapen, de vill hon absolut inte ha i Sydkorea. För det säger hon är oetiskt.
Mm. Hanna, vad tycker kineser om kärnvapen?
I Kina finns ju fortfarande förbud mot att göra stora opinionsundersökningar utifrån. Men som jag tolkar opinionen, så man är ju van vid att Kina har kärnvapen redan sedan 60-talet och att det var en del av Mao Zedongs projekt för att bygga upp Kina. Därför så ser man det som ett normaltillstånd. Däremot så tar de flesta för givet att Kina är ett fredligt land som aldrig skulle använda dem först, och att det därför inte är skadligt för världen med kinesiska kärnvapen.
Mm. Och det rapporteras ju att Peking i snabb takt ökar på sin kärnvapenarsenal. Vad går det att säga om det där, Hanna? Vad vet vi?
Ja, det där blir ju intressant. För om man sätter det i proportion då, så Kina sägs ha, enligt Pentagon-rapporter och oberoende rapporter, så uppskattar man att man har ungefär 600 kärnstridsspetsar vid det här laget. Och det gör att man kommer upp till, ja, inte ens en femtedel av det som USA har, eller Ryssland. Så att på det sättet så är Kina fortfarande, trots att man har ökat antalet stridsspetsar, fortfarande i den här lilla ligan om man jämför med USA och Ryssland, som är absolut överskuggande världsledande på det här att producera kärnvapen. Och de kinesiska kärnstridsspetsarna, av de flesta så ligger de i lager. Men så fort Kina börjar ändra på någonting, så fort Kina öka takten i produktionen som man har gjort nu, eller så fort man lyckas se att Kina har monterat kärnstridsspetsar eller ändrat någonting, eller börjat bygga bättre ubåtar som man är lite sena med, men man håller på, så väcker det uppmärksamhet och bidrar till en oro.
Men du sa att de ligger liksom i lilla ligan, men ändå på en tydlig tredje plats efter USA och Ryssland, även om det är ett visst avstånd dit. Och när man nu då öka på rätt snabbt. Du sa 600, för några år sedan var det väl betydligt färre än så. Men vad är målet då?
Jo, målet är ju, som de flesta säger, avskräckning. Och i Kinas fall så har man en uppskattad då. Vi tar ju ofta det här från Pentagon. Och det måste man ju tänka två gånger på de amerikanska uppskattningarna, varför de görs som de gör. Men även oberoende organisationer uppskattar att Kina har som mål att öka sina kärnstridsspetsar med mer än det dubbla till 2035, som ett led i den här moderniseringen av landet och moderniseringen av militären som Xi Jinping leder.
Mm. Om vi tänker oss att vi breder ut en karta över Östasien, så har vi ju då, ja, men Kina, Nordkorea, Ryssland. Det är ju tre länder som redan har kärnvapen, och så då Sydkorea, Japan, Taiwan kan vi räkna in också. Det här är ju bundsförvanter till USA då. Det här är ju en region där de geopolitiska spänningarna också bara tycks öka. Moa, vad tänker du? Vad är det som står på spel här?
Ja, det som står på spel är ju risken för ett storkrig. Det som vi ofta pratar om, alltså att en liten gnista skulle kunna tända någonting som gör att världen dras in i en konflikt som startar i den här regionen. Jag tänker att det ligger många så här små halvtända raketstumpar, ni vet, som man hade när man var liten. Och av misstag så skulle någon av dem kunna leda till eskalering. Vi har Taiwan, Koreahalvön där jag är nu, Sydkinesiska havet, gamla och nya konflikter. Så att det är ju det som står på spel. Och finns det då kärnvapen? Ja, det kommer ju inte minska spänningarna direkt.
Hanna, hade du några halvtända raketstumpar liggandes när du var liten?
Nej, jag körde bara på brända av dem. Men jag tänkte att under den tiden när jag var liten så var det man pratade om när det gällde kärnvapen, det var ju nedrustning. Och både USA och Ryssland höll på med nedrustningsprogram. Och någonstans tänkte vi kanske att det här med kärnvapen, det kan vi liksom skruva ner. Och därför är det väldigt oroväckande om det nu ser ut som en början på en kärnvapenkapprustning i Asien.
Och det här är ju länder som också har rätt mycket historiskt bagage av att ha gått i krig med varandra, till exempel.
Ja, och det är också den region där människor faktiskt har lidit och dött av att man har använt kärnvapen.
First record of the Dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a superfortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well.
Ja, i Ostasien finns ju en unik och tragisk historia av kärnvapen. Japan är ju det enda landet som har utsatts. Hiroshima och Nagasaki atombombades av USA under andra världskriget. Det här var ljud från nyhetsbyrån Reuters arkiv. Och i år är det faktiskt 80 år sedan Hanna bomberna föll.
Ja, och efter det så skaffade ju Kina också kärnvapen. Mm. Och trots att man har hållit en låg profil om det, man har liksom inte gjort en stor sak av det, utan man gjorde provsprängningar ovan jord i Xinjiang-öknen. Och det har ju lett till en del skador. Så det pratar man om i Kina, att det var då på den tiden när man gjorde så och fick det här, den här strålningen i öknen. Men sen har de där stridsspetsarna liksom legat där. Och det Peking har signalerat hela tiden är att man skulle aldrig använda dem först så som USA gjorde. Och därför har kineser uppfattning att kinesiska kärnvapen är okej. Och vi har dem så att säga till husbehov, därför att ja, det finns också en stolthet i det, ska man säga, att om man vill vara ett mäktigt land som Kina vill vara, så behöver man ha några stycken.
Och det här att inte använda dem först, alltså det är ju en rätt viktig del av Pekings kärnvapendoktrin, eller hur ska man se det?
Ja, den är jätteviktig. Det är så man rättfärdigar.
Ryssland har ju, som vi har nämnt här, en rätt stor kärnvapennational, den största i världen faktiskt. Hanna, det var väl ryssarna som Kina var rädd för under kalla kriget där på 60-talet till exempel?
Ja, det här är superintressant, för att nu framställer man det som att Xi och Putin är vänner och att Ryssland och Kina har gått hand i hand och bekämpat världsfascismen. Men det fanns en period när man byggde skyddsrum under Peking i tunnlar som skulle kunna skydda, trodde man i alla fall, eller hoppades, befolkningen och en del av utrustningen man hade från ryska eller sovjetiska kärnvapenattacker, därför att relationerna med Ryssland var då så dåliga. Och det är ganska dystert, minns jag, i de här korridorerna. Jag vet inte hur det är nu, om man kan gå ner, men när jag flyttade till Peking var det en av de första grejerna jag gjorde 2006, att försöka krypa ner i en sån här gång. Och då såg jag ju hur tavlorna från 60-talet hängde där på tryckvart, lite i gulnad plast och så. Och anvisningarna till befolkningen, de som inte hade lyckats ta sig ner i tunnlarna då, antar jag, var att man skulle lägga sig i en grop med en filt över. Och det verkade hela väldigt dystert och lite desperat. Men rädda var man i alla fall för ryssarna då. Mm.
Efter kalla kriget så slappnade ju stora delar av världen av, men inte riktigt i Östasien, Nordkorea, MOA. Där jobbar man på med ett kärnvapenprogram, och idag så säger man ju sig ha kärnvapen. Vad vet vi om det?
Det är svårt att veta när det gäller allting i Nordkorea, men enligt ICAN, den här organisationen som jobbar för nedrustning, så har Nordkorea 30 sådana här kärnstridsspetsar. Sen finns det uppgifter eller uppskattningar om att det kan finnas ännu fler än så. Och enligt uppgifter också då, så expanderar de sitt kärnvapenprogram. De håller på att bygga ut det, och man har utfört ett antal kärnvapentester, såna här provsprängningar. Och sen så är det också den här problematiken med att Nordkorea drog sig ur det här icke-spridningsavtalet 2003 var det väl. Och sen dess har ju världen försökt i olika omgångar att få Nordkorea gå med på att nedrusta, men det har inte lyckats särskilt bra hittills. Mm.
Där har ju Kina varit aktivt och försökt att leda de samtalen om nordkoreansk nedrustning, så att man har ju inte sett på det här som något positivt.
Men de samtalen har väl egentligen gått i stå?
Verkligen.
Japan och Sydkorea, det är ju Nordkoreas grannar det. De är väl måttligt glada över Nordkoreas kärnvapenprogram, men under många år så har de ju skyddats av det amerikanska kärnvapenparaplyet. Vad är det där, Moa?
Mm, det här amerikanska kärnvapenparaplyet som vi kallar det för då, det kom ju till under kalla kriget och syftar ju på USA:s säkerhetsgaranti till sina allierade i Asien då, till exempel Japan och Sydkorea. Alltså om någon ger sig på till exempel Japan så gör man det trots att man vet att USA står på Japans sida. Och det finns ju flera liksom pelare i det här, den här förlängda avskräckningen som det kallas för. Och det är ju det är tänkt att göra, fungera avskräckande. Men det som händer nu är ju att under Donald Trump framförallt så har ju de här länderna börjat att ifrågasätta om det möjligen är så att det här paraplyet har börjat vändas ut och in. Ni vet när man har ett paraply och så börjar det blåsa. Här i Sydkorea där jag är så märker man att människor tvivlar mer på USA och det här skyddet nu. Även om man vill ha det kvar så att säga.
Ja, frågan är hur det står till med tilltron till det där kärnvapenparaplyet.
Talk about South Korea potentially developing its own nuclear arsenal is being floated yet again as the Trump administration pushes an America First policy on all fronts, leaving its allies anxious about its reliability as a security partner.
Sydkoreanska Arirang News här om tvivlen på Trump som säkerhetspartner. Precis du är inne på, Moa. Om du vill utveckla lite grann, alltså hur går diskussionen i Asien bland USAs allierade?
Man kan väl säga att den här oron, åtminstone för Sydkoreas del, bygger ju på att Donald Trump har sagt att till exempel att de allierade i Asien ska betala mer för amerikanskt beskydd. Sen utvecklar han inte mer och det har inte hänt så mycket mer gällande det. Men det väckte liksom någonting. Och det visade på den här transaktionella synen som vi brukar prata om som Donald Trump har på sina säkerhetssamarbeten. Det var ju samma sak med Taiwan och Japan. Och ja, man kan ju förstå att människor som bor här börjar fundera lite grann på vad det är som gäller egentligen. Mm. Och sen så ska vi ju komma ihåg också att allt det här sker ju liksom mot en kuliss av att den här regionen blir mer och mer osäker. Nordkorea och Ryssland har närmat sig varandra militärt. Vi har Ukraina-kriget. Pekings militära samarbete med Ryssland och kärnvapenupprustning.
Mm. Hanna, alltså, vilken påverkan får den där upprustningen i Kina på säkerhetsordningen i regionen vad gäller kärnvapen?
Om man tar Japan som exempel här så har ju Kinas militära upprustning och bara styrka i allmänhet. Det har ju fått till följd att Japan som har en pacifistisk konstitution brukar man prata om efter andra världskriget när man krossades av USA militärt och sen liksom kom in under USAs militära skyddande vingar inklusive kärnvapenparaplyet. Den här konstitutionen har man mer och mer försökt börja böja och tänja på för att man ska kunna gå längre i att försvara sig och bygga upp avskräckning mot Kina. Och det där får ganska stora konsekvenser för balansen i regionen. Bara nu i år så förväntas Japan ta emot ett helt gäng med Tomahawk-missiler, alltså interkontinentala långdistansrobotar som man ska placera som en del av avskräckningen mot Kina.
Och det här har man aldrig haft tidigare efter andra
Det har man inte haft, utan man har haft en mycket lägre profil och litat mycket mer på att till exempel det amerikanska kärnvapenparaplyet då, eller framförallt, eller i yttersta förlängningen det amerikanska kärnvapenparaplyet ska täcka och skydda Japan och funka avskräckande så att man inte behöver rusta upp, för det får man inte enligt konstitutionen. Men det här har blivit ett problem för japanska politiker på senare tid och den numera avlidna mördade premiärminister Abe, han förespråkade att Japan till och med skulle skaffa egna kärnvapen.
Mm. Han vill i alla fall ha en debatt om det och verkar ha fått det också efter sin död. Premiärministern just nu heter Shigeru Ishiba. Han är ju profilerad försvarspolitiker. Han var tidigare försvarsminister också i Japan. Innan han tillträdde som premiärminister i höstas så skrev han en text, Moa, där han verkade öppna dörren för kärnvapen på något vis i alla fall, även i Japan. Har du läst den där?
Det där blev ju en kontroversiell historia. Man kan väl säga att i korthet att han föreslår att USAs kärnvapen ska placeras ut i Asien. Och så föreslår han bildandet av vad han kallar ett asiatiskt NATO. Och han skrev också andra saker, att Ryssland överför kärnvapenteknologi till Nordkorea och sådär. Han skrev också att om man lägger Kinas kärnvapen till den här ekvationen, så menar han på att USAs den här avskräckningen i regionen, att den inte längre kommer att fungera. Att man helt enkelt måste göra någonting.
Vad säger du, Hanna, alltså, med tanke på Japans historia, att kärnvapen ändå diskuteras på den här nivån?
Ja, i Japan finns ju efter Hiroshima och Nagasaki en otroligt stark rörelse mot kärnvapen, men faktiskt också mot kärnkraft. Så att Japan är ju det minst troliga landet där man skulle se ett starkt stöd från befolkningen för kärnvapen, kan man tycka. Men nu har saker förändrats så mycket.
Mm. Moa, du har ju precis som sagt bevakat valet i Sydkorea nu. Vem var det som vann förresten?
Ja, det var ju Lee Jae-myung som tillhör det mer vänsterorienterade partiet, men som ändå i svenska mått mätt kan sägas ändå ligga kring mitten höger kanske. En väldigt väntad vinst.
Och det här får väl antagligen då konsekvenser för Sydkoreas utrikespolitik, alltså relationerna till Kina. Hur kommer de påverkas, tror du?
Ja, det skulle ju kunna flytta om brickorna lite grann här i området faktiskt, med tanke på att vänstersidan i den politiken här i landet brukar ju traditionellt vara mer vänligt inställda till Peking, till Kina. Och så är det ju också med Lee Jae-myung. Han har öppnat upp för dialog med Kina, men han har ju hela tiden också betonat att relationen med USA är avgörande för Sydkorea, fortsatt prioriterad fråga. Och så säger han att han ska gå en balansgång mellan de här stormakterna, eller han låter förstå att han ska göra det. Och det ska ju bli väldigt intressant att se hur det går, för att det har vi diskuterat tidigare, att i den här nya tiden så är det kanske svårt att göra det.
Men Lee Jae-myung heter alltså den nya presidenten i Sydkorea. Vad talar för och emot sydkoreanska kärnvapen med han som president? Som du säger, han är ju lite mer Kina-vänlig då, kanske man kan tolka det som.
Ja, han har ju varit rätt så kritisk mot högerpolitikerna i valrörelsen som då uttryckt en vilja att skaffa kärnvapen för Sydkorea. Så han kan väl sägas vara någon form av motståndare till det. Men samtidigt så tolkas han som en företrädare av en annan lite mer så här moderat linje, som handlar om att Sydkorea inte ska skaffa kärnvapen, men att man ska skaffa möjligheten att skaffa kärnvapen snabbt. Alltså att man ska se till att ha receptet och ingredienserna på plats, så att man snabbt kan slänga ihop kakan om det skulle behövas, så att säga. Men det finns ju mycket som talar emot att man skulle faktiskt gå vidare på den här linjen, och det absolut största är ju relationen med USA. Och ja, man skrev ju under ett avtal 2023 med Washington som skulle vara liksom på något sätt ytterligare en garanti om det här paraplyet. Washington skulle låta Seoul komma in mer i planeringen kring kärnvapenoperationer, och Seoul lovade då i utbyte att inte skaffa egna kärnvapen.
Mm. Vad tror du, Hanna?
Ja, det där avtalet var ju med Biden, för vad det är värt nu. Och Sydkorea ligger ju i ett knepigt hörn. Man måste verkligen balansera mellan USA, sin allierade, och Kina. Det såg vi under TAD-krisen, de som kommer ihåg den.
Nu får du förklara här. TAD.
Ja, det är
där,
förkortningen för en slags radarutrustning som man ville placera på en bas uppe i bergen nära Kina. Och redan när man började prata om det här från sydkoreanskt och amerikanskt håll, för man skulle göra det här tillsammans, alltså Kina räknade det här som en amerikansk radarbas, så blev ju Kina otroligt missnöjt och började inleda en väldigt riktad bojkott mot en av de största varuhuskedjorna från Sydkorea i Kina, vilket ledde till att varuhuskedjan dog ut i Kina. Så att det handlade om en stark ekonomisk påtryckning som var väldigt skadlig för sydkoreanska näringslivsintressen i Kina, och de var många och stora. Så att Sydkorea vet att det kan kosta att göra någonting som förargar Kina, och minsta pill på när det gäller kärnvapen, det oroar ju Kina.
Mm. Moa, du nämner ju hela tiden, och Hanna också, alltså USA-faktorn här, och så Kina som den andra stormakten. Är det en kamp återigen då, som vi så ofta ser nu för tiden, en kamp mellan stormakterna här, även inom kärnvapen, Hanna?
Ja, när Trump säger att han ska utöka det försvar som han kallar Golden Dome så att USA till och med blir ointagligt från rymden, men det han menar egentligen är kanske Kina, då påverkar ju det hur Peking ser på sitt behov av försvar. Det vill säga att det kan leda till just den här upprustningen som vi är rädda för.
Men med tanke då på det här spända säkerhetsläget, alltså vad kan potentiellt kyla ner det här? Och då funderade jag till exempel på någonting vi pratade om här om veckan. Alltså att Japan, Sydkorea och Kina ändå gjort vissa närmanden ekonomiskt, om man ska tolka det positivt då, i perspektivet att alla de här tre skadas av Trumps importtullar. Vad säger du, Hanna? Är det här en möjlighet att höja tröskeln för till exempel kärnvapenupprustning, de här ekonomiska banden som ändå är rätt täta i regionen?
Jo, om det är så att till exempel Sydkorea ska riskera en bojkott från Kina, då behöver man ju veta att handelsrelationerna med USA är alldeles utmärkta. Om de inte känns alldeles utmärkta så som fallet är nu, då bör det ha en avkylande effekt på hur stora andra risker man är beredda att ta, eftersom befolkningen är inte beredda att sänka sin ekonomiska standard hur mycket som helst.
Vad säger du, Moa?
Jag håller med, och jag tror också att man måste komma ihåg liksom att en kärnvapenupprustning här i regionen, det handlar ju om någonting mycket större. Det är ju länder vi pratar om som ligger här, men det är ju hela världen på ett sätt som är inblandad i det här, USA och även Europa.
Ja, det är ju väldigt stora ekonomier också, alltså Kina, USA, Japan. Det här är ju en ansenlig del av världsekonomin.
Till slut kan det ändå vara plånboksfrågor som avgör ifall man vill höja tonen eller sänka tonen militärt.
Samtidigt, alltså, Hanna, kan du se Peking rusta ner sina kärnvapen i det här läget?
Nej, det kan jag absolut inte. Det som ger lite hopp att det inte ska bli en liksom fullständigt kaskadisk kapprustning, det är att i proportion så har man fortfarande inte förändrat så mycket. Det vill säga, Kina ligger fortfarande på tredje plats efter USA och Ryssland, även med de planerade utbyggnaderna av det kinesiska kärnprogrammet som vi känner till idag.
Och bara för att komma tillbaka till gatorna här i Seoul i Sydkorea där jag är, det finns ju en opinion här för att skaffa egna kärnvapen, men det finns ju samtidigt en väldigt stark känsla, tycker jag, bland människor av att de vill vara kvar under USAs kärnvapenparaply. De vill ha den amerikanska säkerhetsgarantin. Så att mycket kommer ju handla också om vad Donald Trump gör de kommande åren.
Vi stannar där för idag. Fortsätt gärna höra av er till oss, ni som lyssnar, rkkina@sverigesradio.se eller på Instagram. Tack för idag, Hanna Sahlberg och Moa Kärnstrand.
Tack. Tack så mycket.
Det här avsnittet spelades in onsdag den 4 juni. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Hej då.
Och fler utrikespoddar från Ekot som USA-podden och radiokorrespondenterna Ryssland finns i vår app Sveriges Radio Play. Sola inte, säger hudcancerforskaren. Men så kan du ändå njuta av sommaren utomhus. Strax i Vetenskapspodden hör vi om ett positivt trendbrott och om sollapande förr och nu.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina, och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill, i appen SR Play.
Du solar väl inte, stod det i ett pressmeddelande som kom till redaktionen. Och visst vet vi att solning är farligt och att hudcancer har ökat i Sverige och nu är en av de vanligaste cancerformerna. Men ska man inte få sola alls? Man blir ju också varm och glad och producerar D-vitamin av att få vara i solen. Personer under 50 som får hudcancer minskar, men samtidigt finns det en trend bland unga att maximera de solstarkaste timmarna för att bli så bruna som möjligt, och solarierna börjar poppa upp igen. Hur går det ihop? Det här är Vetenskapspodden. Jag heter Lena Nordlund. Jag tror att jag var ung under en av de värsta epokerna när det gäller just solvanor, slutet på 70- och början på 80-talet. Kanske på grund av det, för 2 år sedan fick jag en liten prick under ögat som är en snäll sorts hudcancer, men orsakad av solning fick jag höra. Ändå älskar jag att sitta i solen, fortfarande. Och fortfarande är det ett skönhetsideal, och man blir glad om någon säger vad brun du är. I studion idag har vi Hildur Helgadottir, docent och cancerforskare vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är en av de som säger sola inte alls. Det låter så hårt.
Jo, men det får ju sättas i perspektiv. Vad är att sola? Sola betyder att man verkligen vill vara ute för att bli brun. Och det tycker vi inte längre man ska göra.
Mm. Så har vi med oss en radiokollega, Susanne Ljung, programledare för Stil i P1. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Är det bruna idealet fortfarande det som gäller?
Både ja och nej. Det finns faktiskt både och. Mm. Men det bruna behöver ju inte innebära sola i solen.
Precis, det ska vi höra mer om sen. Ja, Hildur Helgadottir, det har kommit positiva nyheter ändå kring det här med hudcancer och solande. Ett trendbrott på ett område där det länge rört sig åt fel håll.
Ja, men det stämmer. För att inom hudcancerområdet så har vi blivit vana att se hela tiden stigande siffror med ökande incidens år för år i Sverige och många andra länder. Men nu ser vi för första gången i Sverige att incidensen hos unga vuxna under 50 börjar gå ner.
Alltså antalet nya fall.
Ja, antalet nya hudcancerfall, specifikt då melanom i populationen.
Mm. Har det att göra med att det har gått in, att det är farligt att sola, och kanske särskilt att barn har blivit skyddade under ganska många år nu?
Det är det vi tror. Den studien som vi har gjort är ju då inte en studie som specifikt tittar på sådana här faktorer, utan en epidemiologisk studie som tittar på samband. Men efter att ha tittat på olika faktorer som skulle kunna påverka, så ser vi att det mest sannolika är att vi från mitten av 90-talet och framåt har varit mera medvetna om de här frågorna, och det har uttryckt sig mycket i det att vi har skyddat våra barn så att de inte längre bränner sig.
Mm. Från Strålsäkerhetsmyndigheten så skrev de också någonting om att antalet timmar vi solar verkar ha gått ner.
Ja, det har gått ner, och över tid så har det ju också blivit mindre tillgänglighet till exempel till solarier. Men det finns tyvärr nu nyligen en trend där vi ser att det tyvärr hos unga då ökar med solsökande beteende.
Mm. Du var på ett seminarium just på Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen. Var det något särskilt som kom fram där?
Ja, nej, men det var väl 2 faktorer. Det ena var att just det här med att solarier, som vi har ju sett siffror på att det har blivit mindre, och vi vet att det har blivit mindre tillgängligt i och med att det inte finns längre på badhus och idrottshallar. Men det finns ju numera i privat regi, och vi ser nu för första gången siffror på det att det ökar. Och det andra är att vi har ju hört om de här TikTok-trenderna och trender på sociala medier. Vi har ju inte riktigt vetat, är det bara en trend som det talas om, eller finns det här på riktigt?
Vilken trend är det då alltså?
Ja, att verkligen använda UV-index till exempel, som är ett verktyg för att se när solen är som starkast och är då till för att skydda sig. Att använda det istället för att gå ut när solen är som starkast för att få så mycket solexponering som möjligt. Men då såg man också i enkäter att det här är ingenting som det bara pratas om, utan det finns det här att unga människor, de använder det på detta sättet för att maxa UV-exponeringen.
Mm. Så det både går lite åt rätt håll och åt fel håll samtidigt?
Precis, när man tittar just på de yngre, att det är ju där som det här oroande trenden som vi ser nu, och det är ju extra allvarligt eftersom vi vet att just mycket UV-exponering är farligare när man är yngre.
Mm. Vi pratar om trendbrott. Du följer ju också trender, Susanne Ljung, men kanske andra trender. Men det här med att sola och bli brun mer historiskt, den trenden vet jag att du har koll på. När började det bli ett ideal och hur var det innan dess?
Ja, alltså modemässigt så började det här för ganska exakt 100 år sedan, i och med att franska rivieran blev trendigt, att man åkte dit även på sommaren och umgicks och lekte och spelade spel på stranden. Och det går faktiskt att pinpointa det här till ett amerikanskt par, Sarah Gerald Murphy, som byggde sig en jättestor villa, de var stenrika, och dit kom Picasso, Hemingway, Coco Chanel, och de var väldigt trendsättande. Och att vara då ute i solen och bli just brun blev då ett kvitto på att man hade tid och möjlighet och råd att vara utomhus. Och det hade också att göra med att modet förändrades, så att det blev mycket lösare och ledigare och sportigare. Och man kan också säga att 1927, det var första gången som franska Vogue hade ett solbadare på omslaget. Så det var verkligen 1927 ungefär, kan man liksom säga, att det var då det small till modemässigt, så här, trendmässigt, att det är flott att ha en solbränna. Ja, som sagt, man behövde inte vara inomhus och slava för pengarna, utan man kunde vara ute och leka och sporta och sola.
Och innan dess så var det...
Ja, men alltså, man också i slutet av 1800-talet så kom det ju så här mer frisk sportarrörelse, att det var nyttigt att vara ute i sol. Man insåg ju att det här efter industrialiseringen, att det blev sjuka människor. De fick ingen sol, de led av D-vitaminbrist. Folk blev bokstavligen sjuka av att bara vara inomhus. Så då hade man det här med att det var nyttigt att åka till något sorts solsanatorier uppe i Alperna och ha en viss dos av solning som en nyttighet, och nudiströrelsen tog fart. Så det här spillde väl över en smula in till 1920-talet, att det var den här sportiga, det är nyttigt och härligt och friskt att vara i solen, plus att det då också blev modemässigt korrekt.
Mm. Och som jag nämnde, när jag var ung, då var det en peak. Vi solade topless, vi ville bli mörkbruna, vi använde sololja, vi brände oss varje år. Det hörde liksom till. Man sa att ja, men det där är, sen blir det brunt, det röda. Och när jag gick på högstadiet kom solarierna, och då solade en del av mina kompisar året runt. Var det en tid, tror du, när solbrännidealet var extra extremt, Susanne? Eller har vi haft andra sådana tider?
Nej, jag skulle säga att det peakade då. Ja. Verkligen, det pikade. Det var ju då man hade foliepapper för att också bli extra brun. Det var helt sjukt. Men det har ju också att göra med att då blev charterresorna folkliga, breda, lättillgängliga. Att åka på solsemester blev en grej då. Det hade inte varit tidigare. Så det var ju mycket därför också. Och även det var ju då att man kom hem och var solbränd, kvitto på att man hade varit utomlands på Rhodos eller i Spanien och så vidare.
Mm.
Så att, ja...
Hur skulle du beskriva attityden till solning idag och stilidealen? Ska man vara solbränd?
Ja, men alltså det som Hilde sa, att det är ju en antitrend att man ska pika UV-strålningen också. Men rent generellt så skulle jag säga att det är en enorm medvetenhet att SPF finns i nästan alla hudkrämer.
Solskyddsfaktor.
Solskyddsfaktor, ja. Och man säger också det här, att det är nästan självklarhet att man ska ha SPF 50 nästan för att skydda solen. Så att det där är ganska väl etablerat, skulle jag säga, att man vet. Men sen kommer det alltid en ny generation som vill revoltera och säga att nej, jag är trött på ert tjatande om att solen är farligt. Plus att det nu finns ju en sån här antivaccintrend också. Och det här kommer mycket från USA, den här TikTok-trenden med tydliga tan lines, som det heter. Men också att nej, men det kan vara farligt, att man vill inte ha några främmande kemikalier i kroppen, till exempel som vaccin. Och vad innehåller då de här kemiska solskyddsmedlen också, att man har konspirationsteorier om det också. Och så att det finns en antitrend där, men jag vet inte hur stor den är, eller om det bara är en övergående TikTok-trend. Det är svårt att svara på.
Mm. Och vi har varit inne på den här UV-indexjakt-trenden, att man vänder på liksom informationen om när det är farligt att vara ute i solen och använder den för att maxa. Det pratas också om en beta-karoten-trend. Har du hört om den också, Hildur?
Ja, jag har hört talas om den. Jag träffar ju själv patienter som redan har hudcancer, och där är det ju sällan någonting som kommer upp, utan det är väl mer någonting som man hör via media och så. Och jag tycker att det är ju ett uttryck för den här trenden i alla dess former. Och någonting som jag ser som väldigt onödigt och ingenting som bidrar till någonting positivt. Och egentligen, kroppen behöver inte tillskott av A-vitamin eller beta-karoten som är dess förstadie. Så att jag ser det bara som ett uttryck för hela den här trenden som har tagit oss lite på sängen.
Mm. Det är liksom som att man går tillbaka till allt, för så där gjorde vi på vår galna tid också. Beta-karoten, då blev man alldeles orange. Så kanske det är fortfarande att man blir orange.
Jo, det är ju det. Det är ju den tonen som kommer. Men som sagt, jag tror att man blandar ganska mycket utan att jag är någon expert på det. Men det verkar ju vara ett uttryck för den tidseran, den här trenden som vi lever i just nu som unga rör sig bland.
Jag hörde att det också fanns vissa risker med beta-karoten.
Ja, alltså generellt är det ju så att beta-karoten är ett förstadie till A-vitamin och vad gäller kosttillskott så finns det ju inga belägg för att vi behöver ta dem. Äter man en normal allsidig kost och inte har några andra medicinska problem så är det ju ämnen som vi får via kosten. Så det att ta kosttillskott på det här sättet, att det är dels är det helt onödigt, det kostar mycket pengar och kan vara skadligt.
Mm. Ja, solning ökar alltså risken för en allvarlig sorts hudcancer, melanom. Jag har alltid sagt malignt melanom, men så hörde jag en ny podd där du var med, Hildur, och ni tycker nu att man ska säga bara melanom för att det inte finns något snällt melanom. Är det så?
Nej, men precis. Nu ser det ett antal år tillbaka så pratar vi inte längre om malignt melanom, utan allt melanom är en malign tumör, så därför är det onödigt att säga det.
Och hur tydlig är kopplingen mellan solning och melanom?
Ja, alltså melanom är ju en av hudcancertyperna. De andra hudcancertyperna är skiljeptillcancer i huden och basalcellscancer. Det finns även andra som är mindre vanliga, men det är de tre vanligaste. Och alla de tre har ju koppling till solexponering, UV-ljusexponering. Fast det är lite olika typer. Hudmelanom är ju då framförallt kopplat till det som vi kallar för akut exponering. Vilket innebär att man bränner sig, brännskador, att man fjällar och får blåsor. Medan de andra typerna är mer kopplade till det som vi kallar för kronisk exponering. Vilket innebär att man under en lång tid, under en yrkeskarriär eller så, exponerat sig väldigt mycket utomhus för sol.
Mm. Och vi vet väl de flesta att det är viktigt att hålla koll på födelsemärken och liknande saker. Vad är det man ska tänka på då?
Alltså den allra viktigaste faktorn är ju faktiskt om det är någonting som är nytt. Ett nytt märke eller ett märke som har funnits tidigare som börjar klia eller blöda eller ändra färg eller form. Det är faktiskt det viktigaste. Men överlag har man också något märke på kroppen som ser verkligen annorlunda ut än resten av födelsemärkena eller de märkena som man har i huden, så är det kanske bra att be att få titta på det vid något tillfälle på vårdcentralen till exempel. Men det att det är någonting som ändras över tid, det skulle jag säga är faktiskt den viktigaste faktorn.
Mm. Och det är melanom som är den farligaste formen av hudcancerformerna. De andra är inte...
Ja, det är det. Melanom är inte den vanligaste typen. I Sverige har vi drygt 5000 fall nu av melanom per år. De andra typerna som skiljeptillcancer i huden, då har vi 12 000 fall. Basalcellscancer 50 000 fall, så det är ju många fall det rör sig om. Och sen så finns det också olika förstadier till de här som är ännu vanligare. Men melanom är den som allra flest dör av. Totalt är det drygt 500 varje år som dör i melanom. Upp mot 100 i skiljeptillcancer. Men de andra hudcancertyperna som skiljeptillcancer och basalcellscancer, de kan bli väldigt besvärliga. För de sitter också just ofta i ansiktet, huvud- och halsområdet. Känsliga områden som är svåra att operera. Och det kan vara mycket lidande av de här tumörerna, speciellt om man behöver operera dem igen och igen för att få bort det helt och hållet.
Min lilla prick upptäcktes när jag skulle vara med i SVT av en i sminket där som sa att den där tycker jag du ska gå och kolla. Det var ju alltså då basalcellscancer som är mycket snällare, så den har jag tagit bort. Men visst är det ofta så att det är andra som hittar prickar och förändringar?
Ja, dels andra. Det kan vara precis som du beskriver, någon i sminket eller en hårfrisör eller massageterapeut eller så. Eller att man upptäcker det själv. För det vanligaste sättet att hitta en hudcancer, det är inte att man går på någon allmän kontroll, utan det är faktiskt att man själv har upptäckt någonting eller någon i ens omgivning som frågar om inte man ska kolla upp någonting. Så det stämmer att det är vanligt sätt att de här tumörerna upptäcks.
Mm. Det har kommit helt nya och mer effektiva sätt att behandla melanom. Kan du berätta kort om det?
Ja, det vi pratar om där, det är ju då behandlingar vid spridd sjukdom. Och det har ju tills, ja, för 10 år sedan så fanns det i princip ingen effektiv behandling mot det, utan det var en väldigt dödlig åkomma att få en spridning av avancerat hudmelanom. Men sen har vi fått, för drygt 10 år sedan, sen har vi fått lite, ja, ännu bättre varianter av de läkemedlen. Framförallt det som vi kallar för immunterapi, det vill säga antikroppar som vi ger till patienterna som stimulerar deras egna immunsystem att känna igen och attackera tumörcellerna. Så det har ju gjort en stor skillnad, och med den behandlingen så är det så att upp mot 50%, det vill säga hälften av patienterna, kan bli botade eller bli långtidsöverlevare, vilket vi tycker är fantastiskt bra med tanke på att ingen blev det tidigare. Men det är ju förstås fortfarande så att de flesta överlever inte att få ett spritt melanom. Vi har också fått andra typer av behandlingar som är mera behandlingar som vi kallar för målriktade, som är riktade på speciella mutationer som finns i tumörerna som också är effektiva.
Mm. Och om någon vill veta mer om det här med upptäckt, behandling och genetik som också spelar in och annat, så kan jag rekommendera podden Medicinvetarna från Karolinska Institutet, där du, Hildur, är med och berättar om det i ett färskt avsnitt. Men många gillar ju att vara i solen, jag gör det, och det handlar inte bara om att jag vill bli brun. Det är så skönt och jag tycker det luktar så gott om solvarm hud, och så känns det ändå lite nyttigt och välgörande på något vis. Och det finns ju positiva effekter. Vi pratade här om industriarbetarna som behövde D-vitamin, och jag har läst att det frisätter välbehagshormoner, endorfiner. Sådana har väl en gång kommit till för att det är bra för oss ändå att vara i solen.
Alltså det som vi ska komma ihåg är att för att maxa D-vitamindepåerna så krävs det en väldigt kort stund utomhus. Det beror lite på både hur stark solen är och vad man har för hudtyp och så. Men det kan räcka med en kvart, 20 minuter med att man exponerar bara en liten del av kroppen för att verkligen maxa de depåerna, och då får man inte mera ut av det. Utan mycket av det som är välbefinnande med att vara utomhus handlar just om det, att det är skönt att vara utomhus, vi är sociala, vi mår bra, vi rör på oss. Inte just det att vi får med ännu mera solning, att vi exponerar mera av kroppen. Så det vi måste ju här kunna hålla båda de här tankarna i huvudet samtidigt. Både det här att få de positiva sakerna av att kunna vara utomhus och umgås och röra på oss, utan att överexponera huden. Och det går ju alldeles utmärkt. Och vi ska inte blanda ihop vad som är vad av de här två sakerna heller.
Men du pratade också om hudtyp. Hur är det om man har väldigt lätt för att bli brun? Är man ändå mindre i riskzonen då?
Ja, men det är det. Hudcancerrisken är ju starkt kopplad till våran hudtyp, det vill säga vad man har för färg på huden, hur lätt man bränner sig, också ens hårfärg och så. Det är de som har rött hår och vit och fräknig hud, de som är mest känsliga och har då också högre risker för att få melanom. Och det är ju en typ av genetik, för det är ju så att vi ärver ju förstås de här anlagen som gör att vi ser ut som vi gör. Men det finns också speciella, mera sällsynta gener som man ärver som gör att man får ökad risk för melanom och även annan cancer.
Men slipper man undan det om man är mörkare, eller finns det en mindre risk även för mörkare hudfärger?
Ja, definitivt. Det är ju förstås en skala när man tittar på hudfärg. Men vi ser att de allra starkaste sambanden, de starkaste riskerna, de finns hos dem med nordeuropeiskt ursprung. Sen om vi kommer ner i södra Europa, då är det så att absolut, vi har en hudcancerförekomst där som är lägre än här, men definitivt högre än till exempel i Afrika eller andra delar av världen som i Asien.
Men om man då vill vara eller måste vara i solen, går det ändå att vara där och skydda sig så att det inte blir skadligt? Och hur gör man?
Ja, det går. Alltså rekommendation nummer 1 är ju det här som vi pratar om, det är att använda skugga. Nummer 2, kläder. Och att använda solkräm mer som ett komplement, att smörja där man verkligen inte kan ha kläder som jag på händerna eller i ansiktet. och så. Och sen att arbeta mera med tid på dygnet, inte vara ute och exponera stora delar av kroppen mellan klockan 11 och 3. Och sen också kanske se över det här med resor och solresor. Jag och vi som arbetar med det här tycker ju liksom att solresor i sig, där man åker till ett annat land där det är väldigt stark sol för att exponera stora delar av kroppen, att det är ju ett beteende som vi inte rekommenderar.
Mm. Men snacket om solskyddskrämer och så har ju gått upp och ner. Ibland har det sagts att det till och med är skadligt, ibland, men de hjälper ändå.
De hjälper. Det finns ingen evidens som säger att de direkt är skadliga, apropå det här som vi pratade om tidigare. Utan den enda skadan som finns av dem är att de används ju ofta på fel sätt. De används ju för att kunna vara längre ute, för att bli ännu brunare, istället för att använda dem som ett komplement till mer säkra skydd. Så det är det som vi ser som faran. Köper man sin solkräm på apoteket eller etablerade märken, så finns det ingen evidens att det skulle vara skadligt.
Mm. Men Susanne, kan det bli trendigt kanske med typ stora hattar och heltäckande kläder på sommaren? Eller det kanske det redan är?
Men återigen, det finns ju dels, om man tittar till exempel på röda mattan som var på Cannes-festivalen, olika filmfestivaler och så här, där är ju de flesta av de kvinnorna, om vi talar om, inte särskilt jättesolbrända. Är de det, så är det ju fuskbrända. Så vi ska inte glömma bort att det är jättemycket brun utan sol som för sig kommer också. Och inte minst bland de här kända trendsättande kvinnorna som lägger ner förmögenhet på sin hud och hy och för att se unga ut så länge som möjligt. De skulle ju aldrig lägga sig som en soblack och snurra runt på en solstol, utan det är ju fusk. Och det är en parallell trend att man kan ju se solbränd ut utan att vara i solen just. Så att, och den typen av produkter har blivit otroligt mycket bättre under de senaste åren.
Och nu är ju sommaren här. Den har tvekat lite på många håll. Det är kanske bra, för då har vi inte varit ute och bränt oss så mycket i vår. Men nu är det soligt i alla fall när vi spelar in det här. Vad ska vi tänka på inför sommaren och semestern, tycker ni? Hildur?
Ja, det är ju det här som vi har pratat om redan. Att kunna anpassa sin livsstil till att leva sunt men inte överexponera sig i solen. Tänk på skugga, tid på dygnet, och kläder och solkräm som ett komplement. Och sola inte.
Sola inte. Och om man gillar att vara i solen, så ska man vara det på morgonen och på eftermiddagen.
Ja.
Mm. Och du då, Susanne, om vi vill vara lite snygga och moderiktiga och ändå följa Hildurs råd, vad säger du?
Ja, men satsa på en bra hudkräm med hög solskyddsfaktor i då. Och sen undvik att ligga och grilla. Själv är jag inte jätteförtjust att ligga i solen, men jag ligger alltid under ett parasol. För det är skönt i värmen att höra vågorna skvalpa, tycker jag. Så att, som sagt, jag håller med. Håll i skuggan.
Mm. Tack Hildur Helgadottir, Karolinska institutet, och Susanne Ljung från programmet Stil i P1.
Tack själv.
Tack, tack.
Nu, Björn Gunnér, producenten för Vetenskapspodden, är det din tur bakom mikrofonen. Vad vill du berätta om idag?
Jo, vi har ju pratat en hel del om ägg faktiskt, här i det här som vi kallar veckans ögonbrynshöjare tidigare under säsongen. Och det finns ju en ägghistoria till ett experiment som jag lite ofrivilligt gjorde. Det här har ju du faktiskt hört talas om tidigare.
Det har jag absolut.
Ganska överraskad blev jag. Jag skulle ju värma ett ägg i mikron här i köket där vi jobbar.
Jag tror att de som stod nära också blev överraskade. Och kanske långt bort i korridoren också.
Ja, det var ju precis. Det var någon som hörde smällen 20 meter bort. Det var så här då att jag skulle värma ett kokt ägg som jag hade med mig. Och det vet man att man inte ska köra ägg i mikrovågsugn med skal på. Men jag hade skalat av toppen på det där ägget. Tänkte, då borde det väl vara lugnt. Och så värmde jag det så här 40 sekunder bara. Och då hände det. Det kom upp någonting ur det där hålet där jag hade skalat. Det växte upp lite äggvita. Det såg väldigt speciellt ut. Så jag tog ut det där ägget ur mikrovågsugnen för att visa ett par kollegor som råkar vara nära. Kolla vad konstigt det här ser ut. Och det var då som det small av bara tusan. Och det här ägget fördelades ut över hela köket. Jag tror att det var Ola Hemström som fick lite på tröjan där, och jag fick på glasögonen, upp i taket, på golvet, på alla väggar. Alltså,
Det pratas om det där fortfarande, men det exploderade alltså inte inne i mikrovågsugnen utan utanför när du väl hade tagit ut det.
Ja, kanske så här 30 sekunder efter att jag hade tagit ut det. Och då när jag sökte på det där så såg jag att det här är inte jag den enda som har varit med om, utan det var till exempel en kvinna som berättade i Aftonbladet att hon hade gjort det här. Och hon hade faktiskt blivit allvarligt skadad i ögat, tror jag det var, för att hon hade fått väldigt varmt ägg i ögat. Så det var ju faktiskt lite vådligt.
Du och kollegorna hade tur, kan vi säga.
Ja, men jag funderade ändå, men vad var det som hände? Varför blev det så här, och särskilt det här att det liksom kom med den här fördröjda effekten? Så att då hörde jag mig till ett par fysiker i Uppsala. Mattias Klintenberg och Staffan Yngve heter de, och jag mejlade, och då svarade de att varför ett ägg kan explodera i mikron då om man har skalet kvar helt eller delvis, det är för att det handlar om skillnad i expansion mellan skalet och det som finns inuti ägget när temperaturen ökar. Och en mikrovågsugn är så designad att mikrovåglängden stämmer väl överens med vattnets vibrationsfrekvenser, skriver de. Så gissningsvis finns en del vatten inuti ägget, eller så äggvita och eller ägggula närliggande frekvenser. Ja, lite krångligt och fysiskt, men ja, det expanderar olika mycket, och så är det här vattnet, och så får det inte plats inuti äggskalet, förstår jag det som, och då kan det smälla.
Och så var det ett instabilt system som liksom, det hände något med just när du tog ut det. Och
ja, det var det som jag tyckte var spännande också. De sa det att förmodligen hade ägget exploderat även om jag inte hade öppnat luckan, därför att ägget befann sig just i ett instabilt tillstånd. Så att en liten stöt eller en temperaturförändring när luckan öppnades triggade troligen den här äggpuffen, skriver de.
Tänk att det finns så mycket äggkunskap att fördjupa sig i. Du har ju gjort det flera gånger nu.
Ja, men jag vill bara notera också att de gav ett par andra exempel, de här fysikerna, på vad instabila system är. Och då är det till exempel nitroglycerin eller underkylt regn, skriver fysikerna.
Tänk vad ägg är spännande ändå.
Ja, instabilt system till lunch.
Det var Vetenskapspodden. Producent Björn Gunnér. Jag heter Lena Nordlund.
Här är Ekot. I Mölndal har de flesta hushåll fått tillbaka strömmen efter en brand i ett ställverk tidigare idag. Det här uppger Mölndal Energi. Under eftermiddagen var 23 000 hushåll i Mölndal och Partille utan ström, och det var störningar både på det fasta och mobila telenätet. Mölndals kommun uppmanar invånarna att vara extra sparsamma med vattnet under kvällen eftersom det finns risk för vattenbrist i vissa områden. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan. Idag har Hamnarbetarförbundet lagt nya varsel om strejk, och på torsdag ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal, och det är det som gäller, och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen,
rapporterade Anders Hjelmin. Transport, som också organiserar hamnarbetare, har redan enats med arbetsgivaren om ett nytt kollektivavtal. Läget är fortfarande kritiskt för den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe. Han sköts i huvudet när han talade i en park i huvudstaden Bogotá i lördags. Uribe är senator för högerpartiet Centro Democratico. Han har tidigare meddelat att han ställer upp i presidentvalet i Colombia som hålls nästa år. En 15-årig pojke har gripits misstänkt för dådet. Under det här året kommer Kanada att nå försvarsalliansen NATOs mål att försvarsutgifterna ska vara 2% av bruttonationalprodukten. Det är 5 år tidigare än planerat, enligt premiärministern Mark Carney. I ett tal vid Torontos universitet idag sa han också att Kanada i en mörkare värld måste minska säkerhetsberoendet av USA. Tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har tilldelats konungens medalj i 12:e storleken för citat förtjänstfulla insatser som statsepidemiolog i en svår tid, slutcitat. Sångerskan Arja Saijonmaa, regissören Lasse Hallström och skådespelarna Kjell Bergqvist och Rebecca Hemse tilldelades kulturmedaljen Litteris et Artibus. Det var nyheterna klockan 7 i studion, Marianne Haslov.
P1, Sveriges Radio.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter! Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Och jag kan tillägga att vi också sänder dokumentären här i P1 sent lördag kväll 10:55. Lördagens naturmorgon handlade om vad som låter under vattenytan. Skällande torskar och knorrande sälar till exempel. Men varför låter de? Och hur bra hör fiskar? Ja, det ska vi få veta nu när det är dags för en kort repris. Programledare är Karin Gyllenklev.
Här vid bryggan i Stockholms skärgård så alltså solen tittar precis fram bakom molnen och är som en strålkastare rakt i ansiktet på mig och Mattias Andersson, marinbiolog och undervattensljudexpert. God morgon.
God morgon.
Du jobbar ju med ljud under ytan och så har du också som hobby. Vad är det du tycker är så spännande med det?
Ja, men när man ser ut under vattenytan så vet man ju nästan ingenting av vad som finns där under. Men stoppar man hydrofon så kan vi få in alla möjliga typer av ljud som inte riktigt vet vad det är för någonting. Och att försöka gräva i de här ljuden, vad är det för något som låter, tycker jag är ett fantastiskt spännande och inspirerande detektivarbete.
Ja, detektiv. Du jobbar ju på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Då tänker man att ni kanske mest vill lyssna efter spionerande ubåtar eller så. Hur kommer naturen in här?
Jo, men för oss så är liksom hela ljudlandskapet viktigt att känna till. Om man ska leta efter någonting där ute så måste vi känna till de ljuden som vi inte är intresserade av. Och där kommer ju bland annat naturliga ljud in, alltifrån väder och vind men också biologiska ljud. Och de som minns sitt glada 80-90-tal vet att både minkar och sillar har ställt till det en hel del för försvaret genom tiderna.
Ljud från dem har man trott kan ha varit ubåtar, va?
Ja, det fanns möjliga teorier vad det här skulle kunna vara, men det var ju en utav dem.
Ja. Vad var det för ljud de egentligen gjorde då? Vad var det de hade för sig, minkarna och sillarna?
Ja, minken simmar helt enkelt med sina framtassar och skapar ett pulserande ljud som man kan anta vara någon typ av framdrivningssystem. Medan sillarna släpper ut luft när de byter djup för att minska trycket i simblåsan.
Ja. En liten prutteliknande.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vi har en hydrofon här. Jag tänker att vi ska hissa ner den, alltså en undervattensmikrofon. Vi hissar ner och ser, är det någonting som låter i Östersjön här och nu? Ska vi se. Ja, där är den, ja. Den ser ut som en stor svart pipett nästan.
Ja, det här är en digital hydrofon så att den har både sitt mottagelement och det mesta elektroniken i sig. Så att vi bara pluggar in den i en dator. Ja. Men jag sänker ner den nu.
Så har vi en högtalare kopplad till datorn. Man hörde plumset där. Ska vi lyssna? Hur låter det i Stockholms södra skärgård just nu? Det är ganska tyst, Mattias.
Ja, just nu är det tyst. Man hör lite vågskvalp och lite från bryggan här.
Ja. Kan du inte röra hydrofonen lite så får vi lite mer? Vänta, så ska jag rikta mikrofonen här. Får vi ha vårt lilla öra där nere så se om det dyker upp något under morgonen. Jag tänker att vi kan lyssna på ett av dina favoritundervattensljud, för vi har ju inspelning på det. Vill du berätta vad det är vi ska få höra?
Om det här är ett blixtnedslag som man har spelat in i Mexikanska golfen. Ett väldigt djupt hav, så det är ett väldigt stort rum och ett härligt eko.
Det är alltså ett blixtnedslag, så som det låter om man är under vattenytan.
Ja, vi har också blixtnedslag i våra egna inspelningar, men inte lika maffigt och mäktigt som det här. Det är oftast mycket regn och andra störande ljud. Så det här var en väldigt bra inspelning på ett ganska djupt vatten i Mexikanska golfen.
Ja. Vi tar det en gång till tycker jag, för det går ju så fort en blixt. Vad skulle man kunna höra? Nu är det, verkar det inte vara livat precis där vi har sänkt ner hydrofonen, men vad skulle vi kunna höra i Östersjön nu om man har tur, om man spelar in här en hel dag?
Ja, det finns ju alltid från sälar som låter, och det är det jag kanske hoppas på här idag, för vi har gråsäl i de här vikarna vi befinner oss just nu. Men av naturliga ljud så förekommer ju fisk, lite svårare att lyssna på. Annars är det mer vi mänskliga människor som genererar ljud. En fritidsbåt som passerar, eller att det är någon byggnation på land kan man faktiskt höra i vattnet också ibland. Så att lite blandning av olika ljud. Dykande fåglar är också något vi får in ganska ofta i våra hydrofoner. Plasket när de dyker ner. Mm.
Igår regnade det ju väldigt mycket i de här trakterna. Och jag vet att ni har inspelningar på regn också. Vi har valt att inte ha med dem. Det lät hemskt.
Ja, det blir ett väldigt bredbandigt ljud. Ett bara ett rassel egentligen då, som man knappt förstår vad det är. Men om man tittar i datan då ser man att ljudet sakta ökar. Och sen så hör det bara som ett smatter liksom. Man tror att det är en störning i systemet, men det är regn.
Ja, ja, men vi tänkte att vi hoppar det. Ja, men då har vi fått en liten inblick av i hur det kan låta. Jag tänker att vi ska förflytta oss nu från Stockholms skärgård en liten bit västerut till sjön Båven som ligger utanför Sparreholm i Sörmland, där Lena Näslund är.
Mm, vi står här vid strandkanten. Skönt i lä faktiskt här, fast det blåser rätt så skapligt på andra sidan. Martin Falklind har kommit ner till stranden. Känd nu